Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige, i det så kallade Bauer Mediahuset. Det är hus där Skandiamannen en gång jobbade precis innan han sköt Palme. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell, och det var fel.
Vad sa du?
Det var ju såklart
Vilket
fel.
Var fel?
Nej, men jag tänker om man inte känner till Stockholm, så här jobbade inte någon Skandiaman.
Förstår jag inte.
Bauermannen har jobbat där.
Ja. Vem är Bauermannen?
Nej, Bauermannen, han är inte misstänkt i koppling
till mordet. Nej, men han bodde i ett hus med väldigt fin pool och han rattade en gång i tiden Energy.
Han är, likt Skandiamannen, inte kvar på Bauer eller Skandia längre.
Nej.
Men vi ska vara tydliga med att det slutar inte lika illa för Bauermannen som för Skandiamannen.
Nej, nej.
Att han sköt sig själv med en dator påslagen i bakgrunden.
Nej.
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 Bauermannen är väldigt uppspelt över att Anis Don Demina precis har börjat jobba på hans gamla kanal.
Just det. Mm. Ja, det är väl kul att Anis Don Demina gör vårt jobb.
Livet har ju lett mer mot Bauermannen än Skandiamannen.
Definitivt.
Mm, mot Anis Don Demina också.
Framförallt.
Ja, framförallt. Pengar. Ja, men det går inte ens att jämföra.
På er torsdag morgon. Igår gjorde han då comeback. Eller comeback, han är väl alltid lite aktuell. Men han släppte en ny film på sin Instagram. Donald Trump är tillbaka. Såg ni?
Jaha.
Han har väl varit tillbaka ett tag.
Ja, jag vet. Han släppte ju samlarkort för ett tag sedan.
Just det.
Och det blev ju enligt honom själv en otrolig succé. Inte helt oväntat.
De sålde slut.
Ja, de sålde helt slut. Så nu lanseras upplaga nummer 2.
Ja, just det.
Ofta efter en upplaga. Du släppte först din första bok, 2 som såg. Ja. Sen kom 3 som anade något. Och nu var det en kvartetten som var på gång. Jag kommer inte ihåg. Men du släpper. Det är succéer och då kommer nya. Ja. Eller hur? Samma för Donald Trump. Så här lät han skulle släppa sin nya samling kort.
Hello again. This is your favorite president, Donald Trump, with some news you are going to really love. A few months ago, we almost broke the internet when I announced my Trump digital trading cards. These beautiful Trump cards made headlines all over the world because of the speed at which they sold. Original cards sold out so fast. Everybody is asking me to do another series. Well, I've got some fantastic news for you. My Trump digital trading cards are back with a bang. Series 2, the new collection, features incredible artwork of me as a rock star and also as a monster trucker. People love to collect baseball cards, but why settle for that when you can collect the greatest trading card in history, my Trump digital trading cards? We didn't raise the price despite the incredible fast sellout last time. It's so easy to buy. Just need an email address and your credit card or crypto.
Ja, det är... Han bara fortsätter och fortsätter. Ja. Om de
starkt ändå.
Ja.
Det är lite mysigt nästan att ha den här Trump tillbaka. För det är den här Trump man kände igen från det liksom Apprentice-tiden när han sålde Trump Steaks och Trump The Game och liksom att han sålde ut hela sitt namn. Det här är lite en throwback till det.
Ja, det är det. Det
mer
är det.
Än att han står och tjatar om hur liksom senil Joe Biden är. Det här är lite roligare, får man
säga. Det är roligt, och sen tycker jag också att det blir nästan lite gåshud när man lägger på musiken.
Ja, man ska kunna testa det där, tror jag, oavsett vad vi säger.
Ja.
Men det är roligt att han säger så här: "We've all seen the baseball cards, why stop there?" Ja.
För det är liksom en level up från baseball cards.
Ja, men också, och baseball cards är ju olika spelare. Det är inte en baseballspelare i olika miljöer. Check out this great baseball player as a rockstar, as a fireman. Alltså, det är inte det som är grejen.
Och baseballkort, finns det ens fortfarande?
Jo, men det är ganska, stort. Det har väl peakat, men det är ganska stort ändå. Jag menar, det är själva tjusningen i det. Och man öppnar ett paket, man undrar, undrar vilka 5 spelare av alla 1000 som kan befinna sig i den här lilla paket som jag har köpt. Det är ju inte så, undrar vad den här baseballspelaren har klätt ut sig till
den här gången. Ja.
Så, men uppenbarligen verkar det gå bra ändå. Jag håller med dig, det är lite den här Trump man älskar. En man som stoppar ner 5 bilder på sig själv i ett paket.
Ja.
Och som uppenbarligen då lyckas.
Ja,
ja, de säljer ju, skulle vi se, the speed at which they sold.
Ja, det var det alla pratade om.
Ja, det var det alla. Och nu pratar vi om det.
Ja, så han är ju duktig på det. Stark idé, tycker jag.
Verkligen. Jag tänker på tal om presidenter, favoritpresidenter.
Det sa han utnämnde sig själv, det var det första han gjorde. Får vi bara lyssna.
Hello again, this is your favorite president,
Donald. Jag tänker att mångas favoritpresident är ju George Washington, som sägs vara the founding father, eller en av dem, antar jag. Och visste ni att han hade lyst tänder?
Nej.
Visste ni att man kan se det här på den här... Är han på dollarsidan, antar jag?
Det har varit i alla fall. Det är en dollarsedeln vi har väl på.
Precis. Ja. Och det är ju taget från ett porträtt som aldrig färdigställdes. Där man ser att hans underkäke, liksom, läpparna så bulgar ut. Mm-hmm. Det ser ut som att han har stoppat bomull i munnen, typ.
Och det har han inte.
Det har man aldrig tänkt på, förrän man vet det här. Han hade alltså ryckt typ alla sina tänder innan han blev president. Och sen gjort då lyständer, som på den tiden var ganska... Alltså det var ju otympligt.
Kan man få samlarkort på det här? Bara hans
tänder. Det är ju dollarsedlarna.
Ja, men det finns ja, också se på George Washington, någon slags estate museum någonting. Så kan man se en uppsättning då av hans lyständer som man då gjorde av någon slags elfenben eller någonting.
När åker vi?
Nästa roadtrip.
Det är konstigt att Trump ännu inte har föreslagit. Det kommer väl att han ska vara med på någon sedel?
Ja.
Det borde ju komma.
Det kommer ju komma. Ja.
Ja, precis. Har någon någonsin i USAs historia varit det innan de har dött dock? Han kanske visar, fast i och för sig,
han det känns, ska väl vara den första.
Ja, det känns konstigt att han skulle visa respekt för
vadå,
en sån
han
regel.
Är allas favoritpresident, ja, det låter ju naturligt.
Ja, vi hörde det precis.
Han sa ju det.
Ja, han sa faktiskt, han skulle aldrig ljuga för oss.
Tänk på det nästa gång ni ser en dollarsedeln, att man ser att han har lyständer. Jag tycker det var festlig kuriosa.
Det enda John tänker när han får en dollarsedel i handen är, men fan, han använder fortfarande sedlar. Tänker jag.
Nej, fast inte i USA, för där kan man använda det till dricks. Det är ju det här som är, vi pratar ju mycket om det, att vad fan ska hända med liksom en stor del av liksom de som jobbar med dricksbaserade yrken när kontanterna försvinner. De är ju, har ju redan i princip försvunnit. Det går inte att dricksa någon som liksom kör fram ens bil eller så här. Då måste man hålla på då. De måste ju ha någon slags kortläsare på sig. Mm. Kommer det krångligt det där?
Ja, det måste ju vara ett lätt sätt också.
Ja, ingen pratar om det. Plus att då måste de be om dricksen. Och hela grejen med dricks är att det ska komma från en själv.
Mm. Eller hur? Vilket det sedan gör, men det är ju en skuld.
Jo, precis, det är skulden. Men de ska inte behöva säga så här, oh, and if you would like to add tip to this. Alltså så gör de ju på liksom, kanske restauranger så. Men det går ju inte när man, ja, man ses ut eller i hotellobby, ni fattar.
Nej, men även om vår helikopterpilot.
Ja, dricksen är ni honom?
Ja, hur är det?
Han stod ju med näven, alltså när vi skulle säga hej då.
Det är så sjukt.
Ja, då stod han liksom med, han gjorde med sådana här pengatecknet.
Han gjorde pengatecknet.
Thank you very much. Då stod han och gjorde så här, ingen hade, han har inga kontanter på sig.
Fel på dem?
Nej, men de får inget betalt till dem.
Ja, där gillar jag Japan. Där får man typ spy om man dricksar.
Omvänd dricks.
Nej, alltså absolut. Jag gav dricks en gång och de kom tillbaka med den.
Och slog dig?
Nej, men det var våld i blick.
De hatar kvinnor så mycket att de tar minsta signal för att få spö upp en kärring. Kommer du ihåg när man var barn? Det var ju härligt, va? Vilken grej det var.
Ja.
Man kunde använda så mycket ursäkter. Man kunde ljuga ihop allt möjligt. Man kunde ljuga ihop saker man ägde. Man kunde ljuga ihop flickvänner. Man kunde, alltså, det fanns så mycket regler.
Det gör folk vuxna också.
Ja, jag vet. Fast inte lika, om man kommer på den i vuxen ålder är det inte lika okej, tror jag. Det är också lättare att kolla upp nu. Jag vet inte hur barn har nu för tiden riktigt. Jag tror att lögnen och de här...
Fast, när du säger det sådär, jag tänker att min kompis Petronella sa alltid att hon hade två systrar som bodde på vinden. Det där är ju någonting vi borde ha kollat upp.
Ja, men inte helt ovanligt på Gotland heller. Man hittar folk som har velat bli av med.
Det kommer en true crime-podd om det snart.
Petronellas två systrar. Mm. Ja. Nej, jag tänkte på det här när jag i veckan såg då att Sveriges Radio nu lämnar Twitter. De tog ju beslut om det här i veckan. Det har ju varit en ganska lång process. Det här är ju många då som så kallade statligt finansierade media som har vänt sig mot Elon Musks definition av vad de är.
Mm.
Det var ju först det amerikanska då NPR som är då någon slags public service, fast de, det är ju inte skatten då, utan man får ju donera pengar till dem.
Ja.
Mm. Just det.
Ja, de är ju ganska bra, visar ju mycket så här dokumentärer och sånt där. Det är väl lite det som de som är höger i Sverige och är emot public service men ändå vill att det ska finnas någon slags public service förespråkar ju den modellen, att man ska så, ja, om folk är villiga att betala så fine. Precis.
Problemet är att folk är typ inte villiga att betala till slut. Och sen så har man ju också kopplat länder som inte har public service har en svagare demokrati. Just det finns en jättetydlig sån.
Men vad är då skillnaden? Då finns det ingen skillnad mot kommersiella kanaler.
Egentligen.
Om man betalar för det.
Nej, det är ju i och för sig
alltså om man får själv välja att betala så är det ju som Netflix.
Det är ett icke-vinstriktat public service.
Ja, det är inte vinstriktat då. Nej. Kanske. Ja, de bränner alla pengar de får in. Ja, det är väl kanske skillnaden då i och för sig.
Ja,
det är en skillnad.
Ja, precis. De vill inte gå med vinst. Varför de inte vill det? Vilket korkat företag.
Ja. Men de är ju inget företag då.
Nej, precis. De är ett medie-
non-profit organization.
Ja, det är till och med...
Ja, men precis. Ja. De bränner alla pengar på content. Då kan de göra kvalitetsgrejer som inte många tittar på, för det spelar ändå ingen roll. Typ.
Nej, så...
Och då kanske det är färre som betalar. Ja, det är en klurigt det där.
Jag tror
inte
att du behöver lysa deras affärsmodell nu.
Nej, i alla fall. Elon Musk gick ut och skrev då på att de då hade under sin bio så stod det då regeringsfinansierad medier. Ja, men i stort sett det som högertyckare tycker att staten är inne med handen och pillar i materialet, och blir de upprörda och tänkte lämna Twitter. Sveriges Radio gick ut nu i veckan och sa att de lämnar Twitter. Dock menar de att det här har ingenting att göra med Musks nya definition, för de har skrivit om Sveriges Radio, som skrivit då officiellt finansierad media. Och det menar de att det har de inget problem med Sveriges Radio. De tycker att det är en okej beskrivning.
Ja, ja, visst. Ja,
dock samma vecka så lämnar de ändå Twitter, vilket jag tycker är korkat.
Ja, de gjorde det då för alltså in spite då.
Nej,
for spite.
Det fanns ingen.
Nej. Okej. Okay, ja,
det är inget samband med att Elon Musk gick in och gjorde det här.
Ja, okej.
Okay. Vilket är korkat. Även om du då inte hade den samband.
Ja, då var det konstigt
enda, ja, det är enda folk tänker. Ja. Alla deras frågor och intervjuer nu är så, ja, visst hade det att göra med Musk och det här. Nej, det har ingenting med det.
Hade det med att göra?
Det vet jag inte.
Du som ändå är SVT.
Ja, nej, jag har ingen aning. Det är bara otroligt korkat timing. Ja. Och då kommer jag tänka på barnets logik, att det är så där, alltså när man blir bjuden på kalas eller man inte blir bjuden på kalas, så sa man, dels kunde man använda den och slänga i ansiktet på någon, sa du får inte komma på mitt kalas, kunde man säga. Men så kunde man också använda den, jag tänker inte komma på ditt kalas, och även om man inte var bjuden så kunde man använda den.
Ja, man kunde också förekomma, för man kanske kunde kände av att det var på gången en icke-inbjudan.
Ja. Gud, det där har ni verkligen känt, va?
Det är lite samma här med Sveriges Radio, att de är så, det är ett kalas som pågår, men Sveriges Radio lämnar, inte för att jag inte blivit bjuden, utan bara för att jag tänker inte gå på ditt kalas. Nej. Det är ett kalas som anordnas någonstans av Elon Musk, som de inte tänker gå på.
Just det, så att de inte är bjudna.
Är de inte bjudna?
Nej.
Jag anser att det finns vissa logiska luckor här. Men,
kanske det.
Ja. Men du fattar ändå.
Ja, jag fattar.
Ja. Det är korkat i alla fall. Med tanke på att de säger, etiketten har vi inga bekymmer med. Det är korrekt, vi är offentligt finansierade. Vi kommer ändå inte gå på kalaset. De kunde ha valt en bättre timing.
Ja, de, ja, det är väldigt svårt att se att det skulle vara en slump då att det sker. Ja,
det kanske är en slump. Ja. Men de menar då att vi finns heller inte längre på Snapchat. Vilket man också misstänker, när fanns det någonstans Sveriges Radios ekot på Snapchat?
Ja, men det har de säkert funnits när de här gruppchatten, ja, de här konstiga programmen. Jo, och nu ska vi, ja.
Vadå, man får en sån oönskad dickpic från någon sån gammal palestinakorre. Obehagligt. Men det har de slutat med nu.
Ja.
Det har de slutat med.
Ja, det hoppas jag.
Ja, verkligen. Men då förvånad. De,
men det, inte, det är både Snapchat och Twitter då?
Som de inte finns på? Ja. De finns, det är en lång lista. De finns inte på Play Ahead längre.
Lunarstorm då?
Inte Lunarstorm.
Oh, nej.
De finns inte heller på Apberget, som en stor lokalsida i Sundsvall 2006. Där har de lagt ner sin sista. John, om det är någonting du är lite barnsligt förtjust i, då är det det här.
Krimmorgon.
Viftar på huvudet, säger nej, vad menar du? Det är väl det du är barnsligt förtjust i?
Nej, det här är inte barnsligt förtjust i. Det är en felaktig övergång.
Okej, du älskar att upplysa.
Nej, jag älskar ingenting med det här. För jag tänkte att vi skulle prata om det här Filippa-fallet idag. Inte för att jag egentligen vill det, och egentligen borde vi inte göra det, men vi måste göra det för att det är en tanke med det som inte släpper mig.
Ja, jag förstår. Precis. Då vill jag verkligen rätta dig. Då är du inte förtjust just det här. Det här är ju.
Nej, det är jag inte. Alltså, framförallt är jag inte förtjust i en tanke som inte släpper mig.
Nej.
Den tanken släpper mig inte, och det är en obehaglig tanke som jag har gått med nu i några dagar. För det som hände med det här Filippa-fallet i helgen då, för de som inte hört talas om det, så var det ju lördags då som den 13-åriga Filippa delade ut tidningar i byn Kirkerup på Själland i Danmark. Hon försvann då, och senare hittades hennes cykel, väska och telefon i ett dike i ett så här sökområde, men man hittade inte henne. Och i mer än ett dygn så var Filippa försvunnen innan hon då, tack och lov, slutligen återfanns vid liv, vaken och talbar då på eftermiddagen i söndags. Och i samband med det så greps då en 32-årig man misstänkt för hennes försvinnande och för att ha utsatt henne för övergrepp då under hot om våld. Enligt åklagaren, den här mannen tros ju då ha frihetsberövat Filippa och fört henne till en adress i en by som heter Sorö. Och sen till sin bostad i Korsör där hon slutligen då hittades. Ja, och den här mannen, han erkänner tydligen delvis brott, uppger hans advokat i alla fall. Av grannarna så beskrivs den här mannen som en helt vanlig ung man. Vilket fan, det är ju alltid det som grannar beskriver sina verkligen grannar som, att det här var en helt vanlig person.
Ibland undrar man ju vad grannar egentligen har för omdömen när de bedömer personer.
Och det är någonting som inte riktigt stämmer med det. För att en granne berättar då för tidningen BT i Danmark att han har två övervakningskameror riktade mot den här 32-åringens hus.
Va?
Hur sjukt, alltså har ni hört om något liknande?
Det måste ju bara vara på slump att det är däråt som huset vetter liksom.
Jo, men ändå är det ens lagligt att hålla kameraövervaka grannen. Nej, men det låter lite märkligt i alla fall. Han är gripen i alla fall. Och ja, förutom att det här är ett fruktansvärt fall så påminner ju det här väldigt mycket om någonting, tycker ni inte? Känner ni till Emily Meng?
Ja, det låter bekant.
Kvinna som försvann i Köpenhamnsområdet, va?
Ja,
inte riktigt, men nästan då. Jag kan berätta lite kort om det. För det var den 9 juli 2016 som 17-åriga Emily Meng umgicks med sina vänner i den lilla orten Slagelse i Danmark.
Väldigt nära Köpenhamn.
Ja, inte så nära.
Samma land.
Samma
huvudstaden.
Själland, ja. Så samma land, ja precis. Vid fyra tiden på morgonen så tog de tåget tillbaka till hemorten Korsör på västra Själland. Medan Köpenhamn ligger på östra. Och där skildes vännerna åt vid det här stationshuset då. Emily bestämmer sig för att promenera de drygt 3 kilometerna hem till föräldrahemmet där hon bor. Medan de andra åker i bil. Man ser också Emily på övervakningskamera vid det här stationshuset gåendes därifrån. Och redan under den här tågresan hem så laddar Emilys mobil ur, varpå hon sen laddar mobilen. Men polisen har kunnat konstatera att hennes mobiltelefon slutade fungera kort efter hon lämnade det här stationshuset. Och vänner och familj förstår att något har hänt Emily när hon några timmar senare på söndagsförmiddagen inte dyker upp till sin kvinnokör då i St. Pauls kyrka. De ska öva då inför en gudstjänst och det brukade hon aldrig missa. De drar igång en stor sökinsats då, folk i området. Och inledningsvis så arbetade polisen ut efter teorin då att Emily hade rymt till Köpenhamn med en kille.
Men vad fan, hon gick i kör.
Då kan man väl träffa killar.
Jo, men...
Ja, men det var
det
i alla fall...
är inte den typen av ungdom som rymmer till Köpenhamn med en snubbe.
Gick du i kyrkokör?
Ja.
Gjorde du det?
Jag gjorde faktiskt det.
Och du träffade väl ändå kille?
Jo, men jag skulle aldrig rymma till Stockholm med en kille.
Ja, det var i alla fall arbetshypotesen som polisen hade. Samtidigt så hände någonting väldigt märkligt bara några dagar senare. För då började spridas en bild på olika nätforum. Det är en tjej som sprider den bilden. Man vet inte riktigt vem hon är. Men det är alltså en bild på en ung tjej som har försökt kontakta Emily på Facebook. Och i skärmdumpen från deras konversation så ser man att Emily har läst meddelandet. Då jag menar. Alltså man ser på Messenger då att det trillar ner en sån där liksom bild man ser, och den här bilden spreds. Det här var ju också bara en bild, den spreds då. Och då fick liksom anhöriga och tänka att så här, hon kanske är vid liv någonstans. Men polischefen på Sydskällan då ville liksom inte svara på. För sen började man misstänka att så här, det kan ju vara polisen som varit inne på hennes Facebook-sida och har kommit åt den på något sätt. Och sen då har vi varit inne och läst hennes meddelande, vilket låter ju rimligt. Och då kan de ha läst det här meddelandet.
Ja, det är ju mest rimligt.
Ja, eftersom de inte ville svara på om det var så var det väl antagligen så. Och det är också ett vittne som hör av sig till polisen och berättar att han vid samma tidpunkt som Emily klev av tåget sett en vit skåpbil köra därifrån. Och vita skåpbilar är ju sällan bra i sådana här sammanhang. Veckor i alla fall efter den här händelsen så står polisen handfallna. Man har liksom ingenting. Familjen utlyser en belöning till den som kan hjälpa polisen. Det grips några personer senare, förhörs som misstänkta. Men alla blir släppta och det finns egentligen ingen bevis. 4 månader efter Emily försvann så sa spaningsledaren så här, och håll i er nu: vi arbetar efter 3 hypoteser. Det första är att hon har försvunnit självmant. Det andra är att hon varit med om någon olycka av något slag. Och den tredje är att hon blivit utsatt för ett brott, sa Sören Rav Nilsen då, spaningsledare. Och den här oduglingen Sören Rav Nilsens första hypotes är alltså att Emily har försvunnit självmant. Och här är jag ju liksom helt med dig, Klara. Alltså det är hypotesen både direkt efter att hon försvinner och fortfarande 4 månader senare. Alltså förstå att höra det här som anhörig. Du anmäler din dotter försvunnen. Och så får du höra att vi tror att din dotter dragit med en kille till Köpenhamn. Och det är, så här, det är inget i hennes historia som säger att hon skulle ha gjort det och sen inte hört av sig på 4 månader. Det är helt sinnessjukt liksom.
Ja, men det är ju extremt få som skulle göra så. Då skulle det ju vara en helt nedmonterad familj med liksom knark och
miss. Jo, men och även om det skulle vara då, så är det liksom så här, det första hypotesen. Och vad då för jävla hypotes? I sådana här försvinnanden är det regel att man tänker mord tills motsatsen är bevisad.
Ja.
Det är liksom regel. Man ska inte tänka så här, ja men det kanske är det bästa alternativet. Nej, man ska tänka det värsta alternativet som polis och bli glad om man upptäcker att det var fel. Sånt här gör mig galen alltså. Och det ska också givetvis visa sig att den här Sörens CP-hypotes var fel. För bara några månader senare, på julafton av alla jävla dagar, så hittade polisen en kropp i ett vattenhål ute på landet i Borup i Köge kommun. Kroppen obducerades och det bekräftades kort därefter att den tillhör Emily Meng. Mm. Det bekräftades också att hon har blivit mördad. Man hittar lite grejer, hennes kläder ligger slängda längs en väg. Man hittar också en kökskniv i närheten av den här fyndplatsen. Man kan också konstatera att 17-åringen troligtvis har varit död under en längre period. Och idag säger ju då Emily Mengs familjs juridiska ombud till danska TV2 att det är inte särskilt många unga tjejer som försvinner i Danmark. Därför är det förstås nästan omöjligt att inte se något samband med det som hände Emily i det här Filippa-fallet då, som har blivit aktuellt de senaste dagarna. Och jag, där är jag benägen att hålla med totalt. Alltså båda de här fallen utspelade sig i samma geografiska område. Mellan Korsör och Kirkerup är det bara 27 kilometer. Och den här mannen som är gripen nu i Filippa-fallet bor alltså i Korsör. Samma lilla ort där Emily försvann ifrån.
Usch, jag får gåshud. Förstår ni? Det här är så vidrigt. Det är så vidrigt. Fy fan.
Tidsintervallet mellan de här två fallen är drygt 7 år. Och den misstänkte gärningsmannen i Filippa-fallet skulle i så fall vid tillfälle för Emily Mengs död ha varit i 25-årsåldern. Och enligt polisen kommer man såklart att jämföra den här 32-åringens då DNA-profil, beteende, fingeravtryck och annat som med spår då som man säkrade kring Emily. Men det är ju framförallt den här tanken som inte lämnar mig. Mm. En fruktansvärd tanke. Tänk om Emily Meng fördes bort av samma person som Filippa. Tänk om den här mannen hade ett liknande tillvägagångssätt med Emily Meng. Det vill säga att han inte dödade henne direkt utan kidnappade henne och höll henne vid liv. Tänk om en utredare med bara grundläggande jävla kompetens och förnuft hade haft hand om Emily Meng-fallet från början och inte haft någon idiotisk hypotes om att Emily åkte till Köpenhamn med en kille, utan istället utrett det som ett ofrivilligt försvinnande så som man ska göra tills motsatsen är bevisad. Tänk om man hade kunnat hitta Emily Meng kort efter hennes försvinnande då, precis som man gjorde med Filippa. Då hade kanske hennes liv kunnat räddas, och då hade kanske heller inte Filippa blivit utsatt för det hon blev utsatt för. Tyvärr kommer vi aldrig att få veta det.
Nej.
Fast det kan vi väl få veta om det visar sig att det är samma gärningsperson.
Jo, men vi kommer aldrig få veta om Emily Mengs liv hade kunnat räddas. Nej. Om man tänkte att det här är inte ett ofrivilligt försvinnande redan från första början.
Nej. För man undrar ju nu vad de hade för bevis liksom, som ledde till den här mannen så snabbt. Faktiskt.
Ja.
Men hon försvann väl mitt på dagen också?
Ja, hon försvann mitt på dagen, ja. Och Emily Meng försvann tidigt på morgonen. Visst, men det är samma lilla ort,
ja,
Korsör,
nej,
med
alltså
några
det är
års
att det är
mellanrum. Och sånt här som advokaten säger, det är väldigt ovanligt. Liksom. Ja. Mm. Man vet ju inte vad som fick polisen att hitta den här 32-åringen. Kan det ha att göra med de två övervakningskamerorna som en granne hade riktad mot hans hus? Jag vet inte.
Nej, vilken tur att de lyckades komma honom på spåren så snabbt i alla fall.
Ja, precis. Ja. Och vilken otur att det inte var samma utredare, ja, som skötte Emily Meng-fallet.
Verkligen. Det fanns ju finns någon dokumentär, minns jag, som jag såg för några år sedan om
Emily Meng? Ja. Ja, den tror jag också.
Ja, jo, absolut. Den kan man se. Det är lite för mycket inriktningar på spår som jag bara tycker är... Ja, men det är flera grejer. Man har ju gripit den här 67-åriga mannen och utrett honom jättemycket då, bara för att någon hade hört något kvinnoskrik från i närheten av hans bostad.
Ja, och, är... ja, och det kan ju hända den bästa.
Nej, inte den bästa kanske.
Men det kan en kvinna och skrika? Det är svårt att tro.
Nej, men Clara, du har ju skrikit mycket kan jag tänka mig i ditt hus utan att du varit utsatt för fara.
Nej.
Nej, nej, okej, men kvinnor skriker. Okej, ja. Jag bara, det är mycket dumt i den där polisutredningen från början till slut, Emily Meng. Jag gillar den inte alls. Man kan se dokumentären om det. Men ja, vad polisen säger ska man ta med en jävla nypa salt i det fallet, för de är oduglingar. Det
måste vara tufft för dig att sitta och ta dig igenom sådana här true crime dokumentärer, att du alltid, du misstror ju ofta de lokala polisen.
Nej, jag misstror dem bara när de är odugliga.
Ja, jag vet. De lever ju sällan upp till dina förhoppningar.
Det som är men vissa gör det.
Ja, men få.
Ja, men det är liksom, mina förhoppningar är så jävla grundläggande. Ja, att man bara så här, okej, det har försvunnit en liten flicka. Leta efter henne då. Utred det som en kidnappning. Ja. Liksom. Mm. Säg inte till hennes föräldrar. Hon har stuckit till Köpenhamn med en kille.
Nej, det är fan skandal.
Du kan ju inte säga att jag är helt fel, för du blir så arg nu att du börjar slå i bordet här.
Ja. Nej, jag ville sätta punkt, det var mer än sånt.
Ja, jag tänker att det är tufft för dig att ta det igenom. Du är ju som en sån.
Tänk på de anhöriga i så fall.
Verkligen, det gör jag, ibland. Inte så ofta, men ibland. Vi hörs imorgon då, får se vad som händer, om det kommer någonting nytt ifrån Danmark. Tur i alla fall att hon hittade det. Det kommer ju obehagliga grejer. Man vågar nästan inte säga någonting. Det känns som det kommer nya konstiga
obehagliga.
Det. Ja, det. Men vi hörs imorgon i alla fall. Då blir det lite gladare nyheter ifrån Mexiko bland annat.
Jaha.
Vi hörs då.
Hej.
Podplay, en del av